Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
There can be only one.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
När du hör den veten så vet du att det är en ny vecka och det är Fighterpodden. Det här är podden för dig som älskar kampsport. Idag är det tisdagen den 27 april och jag heter Mårten Söderström och där är Edin Blad, tjenare.
Hej Mårten, kul att ses igen.
Samma, och Simon Kölle.
Tja.
Jag är lite uppspelt. Idag är det nämligen så att den här podden firar avsnitt nummer 100.
Wow!
Inte alls illa.
Nej, det är bra jobbat.
Framförallt att vara mer än 100 inspelade avsnitt. Men nej, vad sa jag?
Ja.
Du menar det avsnittet som blev korrupt i filen som vi var tvungna att spela in på nytt?
Ja, men vad var det och vilket avsnitt var det?
Det var när vi hade Jean-Pierre Basauri Corrales och Anna Astvik. Så de kom, vi körde hela intervjun i studion och så några dagar senare bara, hej, kan ni komma tillbaka? Vi har ingen
intervju. Och de kom tillbaka, vi gjorde det en gång till. Och mycket bättre andra gången, eller hur?
Visst var det som en generalrepetition. Det visste vi ju.
Nej, men jag tänker att det är det vi gör idag. Vi pratar dels såklart om de här 100 avsnitten lite grann. Och sen såklart blir det ju UFC. Det blir mycket MMA idag. För det har ju varit den sjukaste galan på länge. UFC 261. Jag vill bara säga att jag gick tillbaka här och tittade i vårt lilla arkiv för att notera. Och inte bara 100 avsnitt utan det är nästan exakt 5 år sedan som podden startade. Det var så i april 2016. Så att vi är supernära, det var alltså den 29 april och idag är den 27, så att det är ju nästan på håret. Och det roliga var ju att när vi skulle starta podden så var det egentligen en video, alltså en vlogg från början, vi skulle filma.
Just det.
Och av någon anledning var det så här, det blir bättre när vi pratar av olika skäl och sen plötsligt blev det bara en podd så den bara liksom ramlade in. Och då var ju Hans Wiklund med bland annat och körde i podden. Det som var intressant tycker jag var ju att vi från början direkt var så här, går det att ha en podd som pratar om all kampsport? Och då pratade jag med polare som tränade, vet så här, karate och någon tränade muay thai och någon tränade BJJ. Nej, alltså tycker ni ska vara liksom, ni ska ha en inriktning, gör en BJJ-podd och så gör ni en karate-podd och så gör ni en muay thai-podd. Jag bara, vänta nu, vi kan inte göra så många poddar, det går inte. Nej, det måste ju gå att samla allt under ett tak på något sätt. Och det har vi liksom kämpat med och gjort sedan dess, eller hur?
Ja, verkligen, verkligen. Jag satt och funderade på det att jag kom in på avsnitt 3. Kollar jag här nu lite. Fusk, titta lite på alla avsnitt här på Radio Play. Och då var det ju karate, dåtid, nutid, framtid. Då kom jag in och bara snackade nyheter. Och sen så blev jag ganska fast rätt hårt där på, redan från avsnitt 4. Då hade Kevin Sataki som gäst. Ja, men alltså det är ju verkligen. Jag tycker vi har varit breda och sen var det hemma efter det.
Ja, det var jättebrett och det var ju konstigt för jag var ju inte så intresserad av HEMA, men du fick mig intresserad.
Men var det lite mer då i början? För jag var ju inte med, jag kom ju in först avsnitt 39 var första gången jag var med. Men var tanken i början med att det skulle vara så här karate-tema, HEMA-tema, eller blev det bara så på grund av den gäst som var med?
Ja, men det var nog så som du säger att vi inte ta upp, inte prata karate och det var det så här, ja men du vet att då hade vi ju Jesse Enkamp, alltså The Karate Nerd, som då är brorsa till Oliver Enkamp, familjen Enkamp. Sådär. Så, ja, men det är kul. Han är nutid. Men så tog också dit Mickey Sprites, skådespelaren, som också har ett förflutet i liksom, kampsport och fighting och karate och tränat med Dolph Lundgren och så vidare. Och så vart temat liksom karate, dåtid och nutid. Men alltså, podden har ju liksom lekt fram på något sätt i det här. Och det var en modell där Simon pratade väldigt mycket nyheter. Och sen har liksom den, utifrån input från lyssnarna någonstans, växt fram. Och så är vi där vi är nu.
Ja, eller hur? Lina Våglund var med också där, ser jag nu. Så vi inte glömmer att nämna henne på karatebiten.
Det är helt rätt, precis.
Den unga tjejen där som var SM-mästare. Nej, men alltså absolut. Men jag tror att det var så, Elin, lite ganska mycket sådär. Att det var ju Muay Thai i början och allting. Men det utvecklades någonstans, som du säger, Mårten. Och det är ju lite mer dynamiskt nu. Det blir ju naturligt att man, alltså det var, just då, framförallt under det här året har det blivit så naturligt att prata om UFC, för de har ju verkligen kört igång. Så förut fick vi ju en del kritik, nu var det rätt länge sedan tycker jag, för att vi försöker verkligen ta upp andra, och vi har ju till och med uppmanat förbunden, så här, kom in med era grejer och vad som händer. Det kan vi väl säga igen då, hör av er till oss om ni har tips. Man behöver inte vara från ett förbund, man kan lika gärna vara att så här, vi har det här som är roligt, vi brukar göra någonting konstigt varje år, vi gör vad de nu än gör, så kan vi prata om det, kanske. Och det är ju roligt, alltså det är ju så här, där saknar jag gäster, vi hade mycket gäster.
Jag saknar verkligen intervjupoddarna, och jag tyckte att alltså, om man får ge oss själva lite så här positiv feedback faktiskt i efterhand, så var det en väldigt bra sak som vi gjorde, var att vi började helt skilja på intervjuerna och nyhetsinslagen, att det blev separata delar, det tyckte jag. Då blev vi mycket mer fokuserade på gästen snarare än att ha med dem i hela programmet.
Just det, precis.
Ja, eller hur? Men alltså lite favoriter då? Vad har ni för riktigt? Alltså här har vi säkert många olika, men ska vi inte bolla några avsnitt?
Jag kanske tar samma som ni tar nu. Men, alltså, men jag tycker det var roligt ändå att vi fick hit resa Mad Dog Madadi. Det var 28 juni 2019. Det är typ vi som har intervjuat honom. Och den är också en av de populäraste poddarna vi har. Och även tidigt måste jag säga så hade vi ju Maidi Shamas och Andreas Michaels från All Stars. Och det var då första gången vi fick höra om The Last Stylebender.
Just det.
Israel Adesanya, och jag bara, vad pratar de om? Vem är den killen? Och de hade han ju så jävla rätt. Han kommer bli etta liksom. Och så kom han upp. Så de minns jag. Så ska jag säga P.O. Lindvall, om inte man har koll på honom så är han ju en liksom legend inom kickboxning kan man säga, Simon, va?
Ja, absolut. Kickboxning, thaiboxning.
Du gjorde ju lite narr av mig här innan, Simon, och sa att jag alltid tycker att det är, jag säger alltid det avsnittet, och jag tycker verkligen att det samtalet som vi hade där och hur långt och intensivt det blev, jag tyckte verkligen att det var superintressant. Men en annan intervju som jag minns är när vi hade William Zetwentzel, avsnitt 45, 15 februari 2019. Det tyckte jag också var väldigt kul, för vi pratade om mer än bara kampsporten. Vi pratade liksom om att han har kommit ut öppet som homosexuell. Vad betyder det i idrottsvärlden och den sortens förebild som han är? Nu är han ju aktuell i Robinson på TV4 också. Så han har ju börjat bli stor utanför vår lilla krets.
Är inte Hayes också med i Robinson? Jag tror det.
Är alltså, det så?
Ja, precis.
Jaha, det har jag tyvärr missat. Jag skulle säga att jag tittar ju inte på det, men jag följer William på Instagram, så det var där jag såg det. Men vad har du för favoritavsnitt, Simon?
Alltså det är väldigt svårt att säga ett avsnitt, tycker jag. Jag håller nog med Mårten ganska mycket. Resavsnittet, det ligger högt upp, och Andreas Michael och Maidi Shamas. Men jag tycker alltså, när Chago var förbi och Arto pratade om nu blir Elin sur här, jag måste se efter den. Rodriguez Segura och alla hevela, eller något sånt där. Och pratade taekwondo, och det var verkligen, det var ju Game of Thrones liksom i taekwondo-världen, och det var ju riktigt mycket bråk, och då kom och snacka om det. Jag tyckte det var kul, jag tyckte det var väldigt kul.
Alltså, måste berätta bara vem Chago är, om inte man vet.
Ja, att, om man inte vet det.
Alltså, han är ju en legend, ska jag säga, inom, alltså, taekwondo, men här i Stockholm, framförallt för att många har tränat under honom, inte minst Paolo Roberto och sådär, va?
Ja, men eller hur? Ja, men väldigt många, och det är liksom, det är ju kulturhistoria typ. Alltså, det är faktiskt det är jättemånga
liksom. Levande kulturhistoria.
Det är jättemånga som har varit där, de hade sina örn och grejer. För att representera den klubben, det är därifrån det kommer. Men det är ju Hamza och Gamza. De hade en örn tatuerad på armen, det är sådär.
Ja, nu blir det sidospår här, men det finns någonting som heter Örnligan som du kanske inte har talat om, och det var kopplat lite grann till rån och så vidare. Då pratar man om Örnligan. Back in the
days. Det hade med klubben att göra, för det är en örn i klubben. Alltså, alla de hade kört liksom taekwondo där. Men jag tycker att Hamza på Gamza, det avsnittet var kul. Jag hade en väldigt rolig, det har ju ingenting med egentligen podden att göra, men jag hade en rolig resa hemma, och han skjutsade hem mig, kommer jag ihåg. Och vi snackade massa skit, det hade skitroligt. Till hög musik och sådär. Bara sidogrej. vad är mer kul? Alltså, Simon själv har vi väl haft flera gånger. Han har varit förbi ganska många gånger. Jack Hermansson har varit lite vår gubben i lådan som har dykt upp. Det var länge sedan.
Gubben i telefonen snarare.
Vi ska ringa honom, eller hur?
Ja, måste vi göra. Ja.
Det tycker jag absolut. Alltså, nu när jag tittar på det, jag tycker väldigt många av de här avsnitten Patricia Axling har väl också varit med flera gånger. Så att, okay. Nej, jag vet inte. Amir Albasi. Alltså det är Kalle Arbrektsson. Det var jäkligt kul också.
Mm.
Ni hör, jag kan babbla på. Men det är framförallt de första där som jag tycker, om man ska prata favoriter, det är när vi har haft gäster. Men de andra, de här har varit roliga också. Det har varit väldigt kul att hålla igång podden. Liksom.
Ja. Ja, vi kör vidare. Vi sitter väl mot 100 till nu, eller hur? Minst.
Minst.
Absolut.
Ja, då lämnar vi lite grann vår historia och går in på det som hände i helgen. Alltså, jag vet inte var jag ska börja någonstans. UFC 261. Och nu vet jag att vi pratar om sånt som har hänt redan, men vi måste, alltså, måste nästan debriefa lite grann. För att vi hade ju stora förväntningar. Det var tre bälten på spel och vi var så här, ja, hur ska det gå mellan Masvidal och Usman? Hur ska det gå mellan Namajunas och Weili? Och skulle Shevchenko hålla sitt bälte mot Andrash? Alltså, och det var ju så spektakulära fighter. Jag vet inte vem som vill börja och prata om det här.
Har ni tänkt på att det här är en sån gala som perfekt hade kunnat gå åt helvete? För att det är så mycket som är laddat på få fighter. Så att om någon hade börjat bli sjuk eller skadad eller att det hade, någonting hade blivit inställt så hade det rasat ganska snabbt. Så det känns alltid så här lite skönt inombords när ett så här packat sjukt bra kort faktiskt går igenom.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså för mig är det så här, jag har nästan lust att yla som en varg. Alltså det var typ, jag skulle säga att det här är topp fem av de bästa MMA-galorna som har gjorts någonsin. Den hamnar där av flera anledningar för mig. Det är dels historiska med att komma tillbaka efter en pandemi med publik. Och också det här att det är drama, det är skador är inte kul. Det behöver inte vara en massa skador för att det ska vara liksom topp fem för mig. Men just eftersom att det var det och det finns en historisk grej. Jag pratar om Chris Weidman då som... Alltså i första sparken i första ronden på Uriah Hall och liksom ja och han
jag vet inte säga så han sparkar av sig, alltså han bryter
alltså,
sitt eget
ben. Jag trodde ju knappt det var sant. Tyvärr så kunde jag ju inte se den här galan när den var eller direkt efter eftersom jag varit bortrest, så oundvikligen så blev jag ju så småningom spoilad också på sociala medier, och när jag såg den här bilden som någon hade lagt upp på liksom sida vid sida när Anderson Silva sparkar av sitt ben i matchen mot Chris Weidman och hur han på bilden bredvid gör samma sak.
Ja.
Det var så, jag kunde inte tro att det var sant. Jag trodde bara det här är bara fake innan jag liksom började söka och såg
alltså,
att det
vad
här
är
hände
oddsen?
Verkligen.
Vad är oddsen? Alltså, det är så otroligt sjukt.
Det känns som en stor karma som kommer att bita honom i
alltså det har varit liksom tusentals matcher i USA, det har hänt tre gånger. Och det är liksom samma kille involverad i två av de tre fallen. Liksom. Mm. Och det är helt sjukt. Och jag vill minnas att Chris Weidman också var lite han
firade just, lite för mycket.
Han firade lite för mycket den och bara, jo men det är ändå så att jag har ändå tränat på den liksom.
Den blocken.
Sen var han väldigt schysst efter, vet jag. Mm. Och Anderson Silva var inte sur på honom och sådär. Så, för det tar han upp nu flera gånger hur liksom att han snackade med Anderson sen när Anderson låg på sjukhus och liksom nu har Uriah Hall snackat med honom och allting. Så att, men alltså det fanns så mycket involverade i den här galan och på förhand också så här, nu framade ju inte vi det alls på det här sättet, så ni kommer bara, vad pratar han om? Men för det gjorde man inte i Sverige, men det fanns en sån liksom underliggande grej på en del sajter du sa att det var lite så här, nu är det Kina mot USA, alltså det var fyra kineser, det är inte jättevanligt att det är det och det är en kinesisk champ och allting. Alla de fyra kineserna förlorade, vilket då några har gjort en grej av. Det tycker jag inte har någonting.
Det var på underkortet galan. Då, eller?
Tre stycken matcher där.
Ah, okay.
Och sen så var det också då Weili. Så att, och det var så där, jag tycker det är en icke-grej egentligen. Jag tar upp det nu bara för att jag vet att några har tagit upp det i USA.
Men liksom, är inte det väldigt typiskt amerikanskt, liksom dra den här patriotiska vinkeln och USA against bla bla bla. Alltså, är det inte ganska ofta så?
Kanske, men det brukar pratas om filmkamp i Sverige och sånt också, så att jag vet inte, men samtidigt så är det ju det här att det har med pandemi att göra då. Nu kommer man tillbaka från pandemi och så spöar de och det först. Alltså det var en sån liksom vinkling som några... Den är lite
man
så
kan ju stoppa in alla vinklar i det. Men man får ju säga det som var lite märkligt. Det var ju ändå, nu var ju förmodligen så pass träffad Weili. Men hon ville ju inte erkänna att hon tyckte att det var för early stoppet. Så det är bara att kolla på den reprisen. Ja, nej, hon var ju borta.
Ja.
Och det, då blir jag lite sådär ändå. För det har man ju läst om att ibland kan du bära ett helt, liksom en hel nation på dina axlar ja. Om du förlorar. Och i det här fallet så var det som att hon kunde inte ta in att hon hade förlorat.
Men jag tror också att det var ju en så pass kraftig flash också att hon förstod nog inte vad som hade hänt. För kommentatorerna sa ju när de spelade reprisen. Så man såg ju inte det som de visade reprisen på skärmen. Men då sa kommentatorerna att ah, nu ser hon, nu fattar hon. Att hon bara, aha, shit, okej, jag var...
Ja,
för hon kommer förmodligen inte ihåg att hon blev knockad.
Så kan det mycket vara. Men tänk att... Och innan då hade vi... Matchen innan de här tre liksom, titelmatcherna, det var ju den här med Chris Weidman och Royer Hall. Och matchen innan det, då var det ju Anthony Smith som behövde liksom komma tillbaka lite med buller och bång. Mötte Jimmy Crute som är otroligt bra, liksom australiensare som ser så vass ut. Och så blev Jimmy Crute träffad på något skumt sätt i benet. Och han sa ju, de snackade om att kanske var närmare, men det verkar som att det var knät som liksom hoppade och på något sätt liksom skadades. Men
alltså den bröt sig den matchen skulle jag säga. Eller han vann
ju. Ja, den bröt.
Ja, precis, den bröt.
Mm. Gick ju upp på grund av liksom, doktorn som stoppade.
Ja. För att bara säga det som du säger, det just det här med publik, jag vill bara komma tillbaka till det. För att vi glömmer det, att det här är första galan på så länge med publik. Ja. Publiken, det var ju så högt, jag hörde i stort sett ingenting vad kommentatorerna sa under hela galan. Jag tänkte på den här stackars tjejen som gjorde reportage, eller stackars tjejen, inte för att hon är synd om henne, men just hon, de lämnar över, och jag tror att de har börjat med det för något år sedan, jag tror inte hon är van vid, för man hörde inte ett enda ord vad hon sa när hon stod ringside för att kommentera.
Alltså det jag tänkte var att deras ljudtekniker är ovana vid att det finns. Ja, men bara, oh shit, vi måste vrida ner här. För det, jag tror att de fick en chock också. För helt plötsligt fanns det folk som lät i lokalen, och det har de inte behövt bry sig om på ett år.
Svaret på den frågan är nej. De var mycket väl, det här är erfaret crew. Jag känner nämligen en som är recruit.
Du känner så jag kan alltid avslöja. Någon?
Nej, sådär. Inte jätteväl, men jag känner ändå en av dem. Så vi brukar snacka. Men han avslöjade till mig, det var väl egentligen ingen superhemlighet egentligen. Men jag har inte sett någon ta upp det. Så då är vi först med det, exklusiv nyhet. Nej, jag skojar bara. Men då är det så att de drog upp volymen lite extra.
För att man skulle höra publiken?
Ja, det var lite extra just den här gången mot normalt.
Det var medvetet, ja. Det lyckades ju.
Mm.
Det lyckades som fan. Jag tycker det var genialiskt. Och det är gränsvärdena, det vet vår producent Marcus väldigt mycket väl om, är ju ganska ändå snäva. Så att det var ju inte som att det var enormt mycket liksom höjt. Men jag tror alla kände det så här, och det jämför med någon tidigare, så var det ändå ett antal decibel högre liksom. Så att, ja, nej, men i mixen då. Men sen kom vi till titelmatcherna. Och alltså det är ju helt sinnessjukt. Dels alltså, om man börjar med Valentina Shevchenko som heter Jessica Andrade. Liksom,
så bra match.
Hur bra är, alltså jävla bra match. Och hur bra är inte Valentina Shevchenko?
Men så otroligt dominant i brottningen och verkligen kontrollerade hela matchen. Det,
ja, men så stark hon är, så stark.
Ja, men så extremt stark atlet, uthållig som fan. Hon verkade som hon hade kunnat hålla på hur länge som helst. Hon såg inte svettig ut i slutet. Och bara det här superkontrollerade avslutet. Hon jobbade helt enligt plan, såg det ut som.
Ja,
det var en perfekt spark.
Ja, men verkligen, alltså, nej, men alltså det var så snyggt när hon hade henne i crucifix och liksom. Men alltså, om man tänker också tillbaka, hon förlorade ju senast 2017, sen hade hon en förlust 2016, båda dem mot Amanda Nunes. Och det är liksom så här, i en vicklad, hon borde inte gått upp och tagit av matcherna, kan man tycka. Jag hoppas faktiskt inte att hon ska gå upp nu. Jag tycker att låt damerna vara alltså lite så där, för att det finns så få viktklasser på tjejsidan. Det är kul om det är olika champs där. Nu har vi tre olika, och det tycker jag är det hoppas jag. Jag hoppas faktiskt inte att hon ska gå upp och köra en ny supermatch eller superfight och försöka liksom möta Amanda Nunes en tredje gång. Jag vet inte, det är bara onödigt. Det behöver man liksom inte. Jag tycker inte det behövs liksom. Men det var en fantastisk match i alla fall. Och sen kom ju...
Och apropå Namba Jonas, alltså det var ju då co-main event. Och ja, som du säger, Kina fjärde då match på det här kortet och har tre förluster. Så jag kan tänka mig att Cheng Weili hade väl extra mycket på sina axlar förmodligen. Dessutom har hon ju bältet och ska försvara det och förlorar.
Ja, men det blev ju en så stor grej när hon blev champ också, just för att vara den första från Kina, och sen när hon hade det här titelförsvaret mot Joanna Jędrzejczyk där så många, jag inklusive, sa förmodligen en av de bästa MMA-matcherna någonsin. Mm. Och att då komma in till den här matchen och Rose, alltså, hon är ändå ganska ung. Och ja. Hon har ju haft det tufft, alltså när hon fick den där, när hon blev slammad på nacken och blev knockad efter det, så var det ju svårt att tänka sig att hon skulle kunna komma tillbaka till så bra som hon har varit innan. Men hon såg ju skitbra ut, alltså.
Och grät när hon står där och får
kämpa. Mm. Och jag tycker det var så jäkla snyggt också när hon har vunnit på det sättet, hon gråter och Joe Rogan gråter också. Och jag tror att det är grejen så här, för jag har också sett vissa under, så varför grät han och så här. Och det är lite så att det säger någonting om hur, om Joe Rogan. Det, visst, han kanske överdriver med sina ögon, liksom han spärrar upp ögonen och ser helt galen ut och allting så här. Men det är ändå så att han lever sig in i det här, han gör inte det här bara för pengar, det är känslor och det är liksom på riktigt. Och där tycker jag väldigt många, och det här är verkligen inte för att peka ut någon då, i Sverige specifikt, men jag tycker väldigt många kommentatorer och annonser och det kan ta en liten, titta lite på just hur han alltså lever sig in. Det handlar bara om det. Mm. Sen hur man lever sig in eller hur man gör det, då man kan skrika liksom good night Irene eller vad som helst, men eller göra som Joe Rogan liksom. Han lever sig in och det blir, då fattar man att det här är liksom mer än just bara matchen. Han vet att det är alla förberedelser, det är allt liksom.
Ja, men kanske också eftersom han känner många, och när han har dem i podden till exempel, jag vet att jag flera gånger pratade om att när Francis Ngannou var med i podden, det pratade han ju om också sen när Francis faktiskt tog bältet, då snackade han just om det här, ja men du har varit hos mig och berättat din historia och jag vet liksom vad du har gått igenom, och han har ju lärt känna många på liksom ett lite djupare plan. Så det, jag håller med dig Simon. Jag tycker inte att det är någonting att kritisera. Det är bara mer credibility till.
Ja, de har börjat göra en grej också i UFC som inte heller är jättekänt. Vissa vet om det såklart. Men, och det är att de kör innan galan. De kör den här fighter meetings. Liksom. De alla träffar liksom alla fighters och coacher. De får lite information om regler som sagt, så kommer Dana White in och kör något sorts, liksom, det här är på de nominerade galna, kör något lite tal och sådär om att vad han förväntar sig och hoppas och så vet man, får en känsla i luften. Så här. Men de har också kört det nu att de har lite kommentatorerna, lite announcer, lite folk som jobbar i produktionen och sådär, sitter och testintervjuar de som ska vara med. Inte för att intervjua dem om så här, vad de sen ska säga, utan helt enkelt för att få egen information face to face som de kan använda i programmen och det i programmet sen eller liksom i galan. Det är också någonting, Mårten, du och jag som har kommenterat massor. Det skulle vara guld värt. Tänk om vi fick sitta med alla fighters innan galan och bara fråga dem frågor. Ja, men hur var det där förresten? Okej, jag hade gjort det. Det skulle vara jättemycket stoff.
Nej, jag håller med dig, verkligen. Och då hade jag ju, om jag hade fått kommentera den här galan, gärna pratat med både Usman och Masvidal innan den här fighten och frågat dem om till exempel vem som skulle vinna matchen. För det var ju otroligt hur duktig han är, Usman.
Det var ju väldigt kul att Jorge sa innan, matchen kommer sluta i väldigt mycket våld, brutalt våld, extreme violence. Du fick rätt, men kanske inte på det sättet som du hade
hoppats. Ska man kolla på någon match någon gång, så ska man ju kolla på det slaget. Alltså, det är ju på uttrycket skolboksexempel. Alltså, Kamaru Usmans höger på Jorge Masvidal. Alltså, det går inte att tekniskt göra det bättre. Otroligt snyggt.
Nej, han var ju helt slocknad. Det fanns ingen fråga om det. Han var
och vilket slag, alltså. Ah, herregud.
Ja, nej, men också otroligt. Det att Masvidal, tror jag liksom, han förväntade sig så mycket brottning. Kamaru stod mycket mer. Och just det här när någon är så rädd för liksom brottningen. Han sänkte ju gardet mycket som Masvidal. Och det var ju, jag tror att han har blivit knockad, eller liksom avslutad en gång tidigare knock. Och jag tror att, men inte UFC alltid. Så att jag tror att han kände att han ändå kan ta de här smällarna. Liksom, han kan ta det bästa av vad han kan vara. Jag tror att han trodde det också. Jag har tagit redan det bästa av vad han kan ge. Det här kommer liksom inte bejsa mig. Men att han inte ändrade det när han fick en rejäl smocka i första ronden också. Visst, han blev inte rockad av det, men det var ändå så här. Ja, men han uppmärksammade det själv liksom, och så kollade i ögonen på Kamara och liksom nickade. Just att han fick en rejäl box där. Sen så fick han det igen och då i andra ronderna då, ja, då var det...
Man har ju också sitt det här kaxiga beteendet att när han blir träffad då så här släpper han i händerna bara, ja, där slog du mig i facet. Ja, han kommer det försöka det göra det igen.
Det är det som är faran. Och att folk blir äldre och det är mer slag och det, liksom, det adderas upp, alltså, ihop. Men det var en otrolig match.
Jag tänker att det finns en likhet där mellan till exempel Masvidal och Diaz-bröderna. För att det här just släppa armarna, alltså när du börjar bli träffad, att du vill göra det till ett slagsmål och du vill få den andra att liksom släppa sin tekniska sida och bli mer känslomässig. Ja, men visst, kom igen, nu släpper vi garderna. Vi ser vem som kan ta mest slag i ansiktet. För att de tänker att jag förmodligen kommer vinna den grejen. Jag kan nog ta mer stryk. Ibland händer ju det att de lyckas locka in med de här traditionellt extremt vältränade och duktigt, alltså tekniskt duktiga fighters. Det är precis samma sak som så här George Saint-Pierre. Han blev aldrig indragen i det där. Han var alltid duktig på att hålla ifrån. Och Kamaru Usman likadan. Han lockas inte in i det. Han bara, nej, jag kommer ta dig med min teknik.
Och risken är ju att du istället hamnar i en YouTube-video som är så här early celebrations. Och sen...
Precis. Men apropå det Mårten, du nämner ju Diaz där och det är så här, Nick Diaz, han har ju varit borta sedan 2015, han blev avstängd och det blev en no contest där också mot Anderson Silva liksom, den matchen. Han ska komma tillbaka, han var där på UFC 261 och, liksom, och snackade med Dana White efter galan, vi vet inte riktigt vad som sades men han fick ju frågan då om, alltså Dana White på presskonferensen om Hamzat kanske skulle vara en bra motståndare mot Nick Diaz. Och Dana White lät inte alls speciellt främmande inför det. Och Hamzat har fått frågan och han vill ju jättegärna möta, han vill möta båda
samtidigt.
Bröderna. Samtidigt.
Liksom. Men det, vad var det som hände? Jag
kanske inte samtidigt. Men...
Vad var det som hände 2016 där? Du sa att han blev avstängd.
Han blev avstängd 2015. Då han mötte Anderson Silva i en match där. Som väl egentligen var förut. Men då var det inte han, jag tror att programmet var Anderson Silva då som var, men han blev ju också i alla fall avstängd typ en andra gång eller någonting.
Det var cannabis,
precis. Men innan det hade han två förluster, men innan det däremot så hade han en jäkla massa vinster, så att jag menar, Nick Diaz är alltså, men jag vet inte, varit borta, alltså gått sin senaste match 2015, alltså också i början, i januari 2015 Elin, och sen går match nu 6 år senare, vad tror du om det liksom?
Alltså jag börjar ju fundera istället på hur hanterar de det nu när det har blivit legaliserat med marijuana på i så många delstater. Bra. Hur hanterar liksom drogkommissionen det?
Sant.
Nej, men det anses ju fortfarande vara att det är inte tillåtet att ha, alltså, och det handlar väl om vilken mängd och sådär precis. Så de får ju hålla det lite strax innan då.
Mm.
Det är väl det som det har han gjort.
Du får inte vara påverkad vid matchtillfället. Är det det är regeln?
Spår av tror jag man får ha också om man har det lagligt. Det är lite, ja, don't quote me on this, men jag tror att det är någonting i den stilen liksom. Så att spåren håller väl kvar ganska länge i fettvävnaden annars liksom. Men nu så är det ju. Men det är väl, alltså, det är också så här, är det då, ökar din prestationsförmåga att röka cannabis? Nej, det kanske inte gör, tycker väldigt många. Men om du är en cannabisrökare och blir på något sätt lite extra kreativ och kanske lugnare. För fighting handlar jättemycket om nerver. Mm. Och om det där kan trubba av liksom lite nerver. Ja, nej, du kommer inte orka mer. Självklart inte.
Det är ju inte anabola på det sättet. Nej, men det kan inte finnas, som du säger, liksom psykologiska faktorer.
Det kan lugna liksom någon. Och det ska man inte, så därför så tycker jag att droger hör inte hemma liksom. Det hör inte hemma i sport tycker jag. Jag tycker att det liksom, man kommer inte runt det ska inte vara, alltså, att jag hoppas att det fortsätter vara otillåtet som att tävla med att ha precis rökt innan liksom, man tävlar.
Men för att svara på din ursprungliga fråga, jag var aldrig ett jättestort fan av Nick Diaz under tiden han var stor, men det var mycket för att jag alltid hejade på hans motståndare. Jag tyckte till exempel matchen han gick mot Carlos Condit, när Condit ganska effektivt outrunnade honom i hela matchen, då var jag mer på Condits sida, men han gjorde en smart, intelligent match och vann på det sättet. Och när han mötte George St-Pierre var det
de
liksom...
två sista matcherna innan Anderson Silva pratade om nu, ja.
Och när han mötte George St-Pierre, då var jag ju såklart på GSP:s sida för att jag är jättestort fan av honom, så jag har liksom aldrig varit Nick Diaz fan på det sättet. Men däremot har jag ju på senare dagar blivit ett stort fan av Nate. Så Jag skulle tycka det var jättekul att se Nick och se. Är han i någon vettig form? Men han har ju inte slutat träna bara för att han inte har varit
han i UFC. Han slutade träna ett tag, det gjorde han, och blossade upp rätt rejält, det är viktigt. Men nu har han ju liksom tagit det på allvar och gått ner igen och allting, så att vi får se. Men han, de har alltid varit så kända också för att klara av liksom, de kör triathlon och alla möjliga grejer.
Ska vi se framåt då, hörni? Det är dags att börja runda av, men vi har ju lite som händer också i helgen, eller hur Simon?
Absolut, men jag tycker vi ska börja redan, det här släpps ju på torsdag den här gången, och då är det idag då när det här släpps, så har vi ju PFL, de har ju rullat igång nu med flera olika galor. Då har vi först, som öppnar det kortet så här på torsdagen då, det är Martin Hamlet från Norge, så att det ska bli jättekul. 6-1 har han en rekord och är riktigt vass brottare, verkligen, så det ska bli jättekul. Han går in i vet, lätta tungvikten där. Sen matchen efter det, då flyttar vi över oss till vårt land, Sverige. Då är det Sadi Bouzy som återigen försöker ett nytt försök i PFL. Kommer möta en tuff ryss, verkligen, Nikolaj Aleksakin. Och alltså, det kortet generellt, det är jäkligt coolt faktiskt. För det är så här Rory McDonald, det är alltså, så många som UFC, Antonio Carlos Jr., Vinny Magalhães, Cesar Ferreira Mutant, det är liksom, ni hör ju, det är jättemånga som kommer från UFC, Tom Lawler, alltså det är Chris Camosi, jag vet inte, the list goes on, det är typ Gleison Tibau, jäklar, det är nästan hela kortet i gamla UFC fighters, så att det är rätt roligt. Men sen är det ju framåt, och då är det UFC helgen.
Och vad händer då?
Ja, UFC Vegas 25, och då kommer Dominic Reyes, alltså Dominic Reyes som såg så jäkla bra ut, jag menar, han har 12-0 i rekord, så han har förlorat 2 matcher. Glorade ju riktigt, riktigt, riktigt jämnt mot John Jones, och sen så blev han ju faktiskt avslutad av Jan Blahovic. Nu är det dags för honom att liksom komma tillbaka. Och han är ju då headliner på kortet och möter Jiří Procházka. Och det är en riktigt intressant fight. 27-3-1 i rekord har den här killen. Och han har ju liksom 11 raka segrar. Och han är så intressant. Han slog ju Volkan Ozdemir sist på en överhands högre andra ronden, och han är bara avslut efter avslut efter avslut. Han är så vass. Och folk undrar liksom, hur långt kan han gå? Och jag menar, det som många glömmer om honom, det är att han har slagit Vadim Nemkov liksom fair and square. Vadim Nemkov som är champ i Bellator och som har bara förlorat på 2 personer, och det är Karl Albrektsson och det är Jiří. Och Jiří har mött också Karl Albrektsson och slagit honom. Så att, alltså, Jiří Procházka är inte någon dålig fighter. Så att, jag, alltså, ja, tips från coachen. Avslut på Jiří Procházka, det kanske man ska spela på. Det, jag menar, Dominic Reyes blev avslutad sist. Å andra sidan, jag vet inte, Elin, hur är det där med att man har blivit nyligen, eller hyfsat nyligen avslutad?
Alltså det verkar vara så väldigt individuellt hur folk reagerar på det. Men som du säger, alltså det är ju verkligen ett läge nu där Dominic Reyes verkligen måste kunna komma tillbaka. För det var en sak efter den här förlusten mot John Jones, för han såg så otroligt stark ut i den matchen och dominerade liksom John Jones på ett sätt som man inte har sett någon annan göra. Och att sen förlora mot Jan Blahovic, liksom han fick ju ta mycket stryk i den matchen. Alltså som han såg ut på benen och kroppen efter att ha käkat de här sparkarna. Det var ju inte kul. Så han har gått liksom från en väldigt snäv förlust till en ganska tuff och jobbig och liksom köttig förlust på det sättet. Så ja, jag hoppas att han inte blir knockad. För då börjar det bli jobbigt.
Det börjar bli riktigt jobbigt då. Det är många fighter där, vi ska inte gå in på dem så noga, men Giga Chikadze bland annat som heter Cap Swanson, Ion Kutetelaba, för det är ju en annan gurram. eller Kutetelaz heter han, för att vara exakt. Det blev en blandning av de namnen som heter Dustin Jacoby. Det är många där på det här kortet, det kan ni se fram emot, ni som gillar striking. För det här är ett ganska striking-fokuserat kort skulle jag säga. Det finns några grappling-matcher som kan bli grappling, men jag tror att det kommer bli väldigt mycket, rätt mycket avslut. Och när jag säger så, det brukar betyda att det inte sen blir det i slutändan, så blir det så här, efter en sån här bra gala också, så blir det ju sällan det. Alltså, det är ju tyvärr så att så här, UFC 201 och UFC 101 och de här har ju sällan liksom levt upp till de här jättefeta galorna, så att, men vem vet, då är det bra att de har dragit in många strikers som avslutar, tänker jag. Det är nog ganska smart.
Det är dags att runda av dagens Fighterpodden, alltså Fighterpodden avsnitt nummer 100. Och du som lyssnar får gärna mejla till oss. Det är fighterpodden@fightermag.se. Till exempel kan du skicka in det och skriva vilket avsnitt du tycker var ditt favoritavsnitt. Eller någon av de gäster vi har haft som du tycker att vi borde ta hit igen. Till exempel, och är du osäker på vilka avsnitt som finns, gå in på Podplay eller på Radioplay och så kan du bara scrolla ner bland alla poddar där och så kan du se vilka som har sänds genom åren under de här 5 åren. Exakt alltså som vi har haft Fighterpodden. Så att det vill jag säga. Vad vill du säga idag, Simon, innan vi knyter ihop?
Hör över till oss, för vi vill verkligen att ni ska höra över till oss, för vi vet att vi har många tusentals lyssnare och det är roligt liksom att få lite koll på vilka ni är. Det blir så anonymt annars. Och då gör vi så här, tycker jag. Jag slänger in den nu från sidlinjen. Jag har inte kollat med mina kollegor här om det, men vi kör på det. Att vi delar ut ett pris till någon av dem. Vi lottar bland dem som skickar in det.
Mm. Nu är det igen. Redaktionsmöte i podden. Det är en klassiker.
Det blir ett pris, kampsportsrelaterat på något sätt. Det kan vi lova, alternativt någon stream eller någon prenumeration eller någonting blir det. Vi kör och det blir ett fint pris i alla fall.
Nu vinkar producenten, vi ska runda av. Tack Simon Köller för idag.
Ja.
Och tack Elin Blad.
Tack så mycket.
Vi kör ju om en vecka igen. Jag heter Mårten Söderström och tills dess så säger vi Oss!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radioplay.